Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nemos.
Tjo, välkommen till podden Nemos.
Nemos.
Vi sitter på Scandic Malmen
yes.
Vi har inte vem som helst med oss.
Vi har verkligen inte med oss vem som helst den här gången.
Det här är en svensk hiphop-legendar.
Tjo.
Välkommen hit Petter.
Tack så mycket.
Verkligen.
Tack, tack.
Fett kul att
ha. Det krävs ju stående ovationer, får man säga så? Så säger man.
Jag får nästan, jag får samma känsla som när vi hade Timbuk här.
Mm.
Lite så här, inte starstruck, lite så här, det är fett att ha det här. Tack för att du tog en tid.
Tack för att jag fick komma hit.
Självklart, självklart.
Nära, verkligen, tack.
Vart ska man börja? Det finns så mycket att prata om med Petter.
Ja.
Nej, men jag ser Viktors lilla, vad heter det?
Jag brukar inte ha såna anteckningar, men det känns som att när man talar om det, när vi hämtar lite, alltså alla personer är unika i sig, alla är storheter på sitt sätt, mer precis. Eller mindre och mindre. Sen finns det ju de som, alltså jag vill ju ändå hälsa dig välkommen återigen och våra vägnar, verkligen. Petter, Alexis, vilken grej. Fembarsfar, vad ska jag ge dig för titel? Fembarsfar, 9 grammisar. 2 album, vad heter det?
Samlingsalbum. Jag har ingen aning på det där. Men alltså, 5 barn vet jag att jag har.
Och jämtlänning på köpet.
Jag både och liksom. Är någon sorts hybrid av storstad och fjällen. Men jag är 5 barns farsa, absolut. Mm. Och jag fyller 44 nu. Mm. Så att jag har börjat bli gammal. Mm. Varit med länge.
Ja, det har vi nog.
Men det är klart att, alltså, jag tror att många har svårt att sätta titlar på mig när de ska skriva någonting om mig ibland har jag tänkt på det när man skriver om mig i musik så där, så speciellt idag så börjar man prata om allt annat jag gör.
Vinprovning.
Ja, men allt, vet, man är entreprenör, man hittar på massa, vet, folk blir helt stressade när de inte kan placera människor i fack. Mm. Och jag har jättesvårt det här att man ska placera människor i fack. Jag tycker att alla ska få vara det de vill vara.
Mm. Ja.
Och jag tycker inte att det spelar någon roll vad man gör för någonting egentligen om man inte vill passa in i just den här stereotypa normen av det jag håller på med. Jag älskar hiphop och rap och sådär, men bara för att jag gör det så behöver jag inte.
Men vem
för mig är,
du,
är det inte viktigt att jag måste vara i vissa koder och regler och sådär. Det kanske var det när jag var 20, men inte idag.
Sorry, jag tappade det. Men vadå, vem är du om man frågar dig då? Vem är Petter?
Alltså? Jag är textförfattare och artist.
Bra.
Det är det första jag säger, alltid. Och sen så att jag har 40 000 andra grejer som jag håller på med, det är en annan sak. Men det är för att jag tycker det är kul och roligt och Jag tror att jag hade gjort det oavsett vad. Det, jag har svårt att sitta still och samtidigt tycker jag att det är liksom sådär, jag kan tycka att det är lite mäktigt att få, jag vill gärna visa unga människor som håller på och som kommer in, speciellt i den här världen av vad man nu gör. Det, även det ni håller på med, men också musik och alltihopa. Det finns så sjukt mycket mer man kan vara ute och grabba och göra om man bara spänner ut sina tentaklar åt alla håll och kanter.
Mm. För så var det ju lite mer förr att var man en grej så var man nästan bara en sak. Idag känns det lite grann så här, rätta mig om jag har fel, men idag känns det mer som mer en självklarhet att det går bra att vara entreprenör eller jack of all trades, någon som är bra på det mesta.
Förr i tiden var det väldigt mycket att man skulle släppa en skiva och sen skulle man, när man var artist, då skulle man släppa en skiva och så skulle man gå till radio med sin singel och så funkade inte det.
Ja.
Så hoppades man på att man kanske fick en Grammys-nominering och sen skulle man ut på turné och sen skulle man ligga lågt för att det skulle bli lite så här surr och buss efter det. Och sen så skulle man in typ i studio igen. Och så skulle man, alltså det fanns väldigt så här, och det spelar ingen roll om det var jag, Lisa Nilsson, Eagle Eye Cherry eller liksom Tommy Körberg. Du vet, det var så man tänkte. Det spelar ingen roll om det var rap eller pop eller vad det än var. Och det där, jag kan inte alls på något sätt se mig falla in i det där mönstret. Mm. Utan jag gör grejer hela tiden. Sen vet jag att jag, om man ska prata professionellt om vad jag håller på med musik och så här, vet jag att jag, mitt skivbolag ibland blir lite stressad över att de tycker så här, fan vad mycket grejer han håller på med, det är svårt, hur fan ska vi kunna få fram det här, vad vi ska göra för någonting. Men jag tänker inte så, utan jag tycker att det är, och jag är liksom så här, utbildat mig i efterhand när jag blivit äldre, för att jag kanske inte gjorde jättebra ifrån mig i skolan, så tycker jag att det är kul att göra sånt i efterhand liksom. Mm. Det finns ingenting som är för sent för det heller.
Men på tal om utbildning, du tillhör Stocken.
Alltså, Stocken,
alltså i Uppsala, från Uppsala, vad heter de? Jag har läst här, Stockholms Nation.
Det är ju, ja, det är jag var medlem i Stockholms Nation, jag gick dit en gång. Men jag fastnade aldrig i nationslivet. Men jag läste 35 poäng konsthistoria. Mm. För min morsa vägrade ju upp liksom på att jag skulle bli en akademiker. Och snackade in mig på... på universitetet då, utan att jag hade skrivit högskoleprovet. Jag vet inte hur det gick till, men jag vill inte skriva högskoleprovet, för att högskoleprovet för mig, det är ungefär som att du, ja men du vet, du får ett kvitto där det står så här, hej Petter, du är dum i huvudet, typ så. Ja, men för det hade känts så, för att jag hade gjort dåligt ifrån mig. Så att jag gick på konsthistoria, 35 poäng då, och då var jag med i Stockholms Nation, absolut. Så jag gjorde en liten vända upp i Uppsala, kanske
6 månader.
Ja, någonting sånt liksom. Jag gjorde en vända i London också i 6-7 månader. Mm. Sen kom jag tillbaka till det här, och så höll jag på med mina demos och hela den biten. Och så helt plötsligt så vart det allvar. Men då gick jag fortfarande... Då började jag faktiskt på... Jag tror att det hette arkeologi eller någonting sånt på vet du, universitetet, men då så hoppade jag av för att
arkeologi är ganska nej, men det,
ja, jag är ingen, det är väldigt mycket kol 14 metoden ungefär vad det är. Nej, men jag, och sen så jag hann aldrig få någon direkt så här utbildning, så jag saknade det egentligen, det jag hade jättegärna gått tillbaka till det om jag hade liksom haft tiden och möjligheten, men sen så hoppade jag av skolan eller universitetet, och så sa min lärarinna som jag hade då, tog en så här, men jag tycker du ska stanna kvar, så här, men jag ska göra en skiva och så här, se om jag kommer tillbaks. Och så tänkte jag att jag gör en skiva, för jag hade möjlighet att göra en skiva, och då gjorde jag en skiva. Och sen så, ja,
hur gammal var du här?
Kan ha varit 23, 24 kanske, 24, okay. Någonstans där.
Men om vi går tillbaka då, så här, lite back in time, du är en söderkille,
ja.
Söderkis av rang, får man säga det.
Jag är uppväxt i de här kvarteren där vi sitter just nu. Ja,
ja visst.
Men alltså jag, som alla andra tror jag liksom i Sverige, vi typ 80-talet där, man kom i kontakt med hiphop första gången. Jag kom i kontakt med det för att jag hade en storebror som var 6 år äldre än mig, och han kan man väl säga tillhörde första hiphop-generationen. Du brukar jag säga om de som var nere i Kungsträdgården och drog runt där, på gott och ont. Och han, alltså en dag när jag kom hem från skolan, jag minns det väldigt väl, så hade vi en så här typ som en vit tavla som min mamma hade satt upp så här, som en anslagstavla i vårt rum, jättefint. Men där hade han och en snubbe som heter Kasper då tagit en jättestor spritpenna och skrivit så här Afrika Bambaataa eller så, så. Ja,
det
är så.
Var det med fryshuset eller var de här?
Nej, men de det var här var liksom nästan innan tror jag, och de, och när jag såg de där bokstäverna så kom jag ihåg att jag var så här, jag var tagen av det, och jag växte upp med en förälder som avskydde allt som kom från Amerika. Allt som var från USA var från djävulen liksom. Det var helvetets land kan man säga på många plan då, för dem. Och för mig var det påminner om serietidningar. Jag fick inte läsa serietidningar när jag var liten. Farsan tyckte det var skit liksom, det skulle man inte göra. Så jag tittade på de här bokstäverna och färgerna och formerna och fick världens liksom inspiration utav det. Och sen samtidigt som min brorsa då spelade den här musiken för mig. Men faktum är att innan jag kom in i just hiphop så var det faktiskt en reggae-artist som var helt stor och som betydde mycket för mig. Det var en artist som heter Linton Kwesi Johnson som var en dubb-poet. Som jag lyssnade på när jag var liten, men jag förstod ingenting. Men jag gillade just det här monotona snacket, att det inte var några melodier, att det var liksom på det sättet. Men sen slungades jag in i hiphop och började gå ner till Fryshuset som låg liksom för mig då, från där jag bodde, 5 kvarter ifrån min port.
Det låg inte vid Londonviadukten då, eller?
Jo, det låg vid Londonviadukten, det gamla Fryshuset. Och det som var coolt där var ju att där mötte jag ungdomar från hela Storstockholm. Mm. Så att det var så här, det var en mötesplats för alla. Så helt plötsligt så mötte man folk som kom från Hässelby eller de kom från olika områden liksom. Mm. Och så där. Så att, och alla på något sätt, det var som var så fint med Fryshuset och varför jag alltid talat så varmt om det var för att där någonstans, så speciellt under 10 sista dagarna, så samlades alla under någon sorts gemensam flagga.
Ja,
och det, för mig var det väldigt mycket vad hiphop var. Och det fanns ingen liksom så här, ja, du får inte hålla på med det, eller du ska inte göra det, eller du är det i sig eller så. Mm. Utan alla gjorde det, det var så nytt för alla. Så alla tog in allting som var. Det var Robin Rass, det var uppträdande, det var Public Enemy, det var de här konserterna. Mm. Ja, precis. Och så var det, framförallt så visade de biofilmer, de visade Do the Right Thing, de visade liksom mycket sådana grejer. Så det där satte ju dunder stora spår igen. Och jag höll på att pendla mellan reggae och hiphop och liksom var inne i båda de här två musikstilarna. Framförallt var det liksom just den sortens musik som jag gillade. Och jag tror där, så att där liksom, många av de kontakterna som jag sen träffade sen senare liksom i någon sorts professionellt artisteri var ju människor som jag faktiskt träffade första gången på Fryshuset, på de här diskorna när jag var liten.
Var det under den här tiden ni hade den här gruppen Sherlock?
Jag var aldrig med i Sherlock, utan jag var ju, kan jag säga, en hangaround till Sherlock. Sherlock var ju liksom, det var ju Thomas Rorschach, Pee-wee, en kille som heter Speedy, eller Fredrik, och en kille som heter Sabrock, och de var ju
Sabrock proddaren.
Ja, exakt. Ah. Exakt, som var med och gjorde delar på min första skiva också. Och jag lärde väl känna Pee-wee ganska tidigt också i den svängen, och han bodde i Högdalen och där hängde vi jättemycket också, men sen så flyttade han in hos mig när jag hade en lägenhet på Söder, så vi började bo ihop. Och det var ungefär samtidigt som de då spelade in Sherlock. Och min vision var väl att jag ville gärna rappa, men jag var helt dålig på att rappa, men jag var framförallt jävligt dålig på engelska. Och där stötte man ju på patrull liksom, för att vid den här tiden så skulle man rappa på engelska. Det var ju liksom det som var grejen. Alla rappade på engelska förutom våra kära Latin Kings och liksom vissa andra som gjorde det. Jag kommer inte ihåg alla namn, men så det var en grej, och där jag hängde med dem. Jag var jävligt dålig på att rappa, men jag tyckte någonstans att det var en kul grej. Jag ville vara en del av hiphop. Jag hade provat graffiti, jag hade provat DJing, alltså jag var keff på allt det där. Men jag ville vara en del av det. Så jag hängde med dem och liksom någonstans i den där vevan så.
Men jag hörde någonstans att du hade en grupp med Ayo tidigt.
Ayo, jag hade ingen grupp, men vi hade väldigt nära vänskap, och det grundade sig egentligen i att jag blev praktikant på, eller jag kommer ihåg, jag såg ju Ayo när jag var liten på Fryshuset, men alltså han var ju så cool, så att du vet, det var ju så här, du vet, jag var en svennesnubbe som gick längs väggarna liksom, och Ayo kom in och bara, du vet, så jävla grym ut. Det fanns en annan kille som Jeppe. Och Jeppe, den jäveln, han hade alltid de fetaste kläderna, de sjukaste grejerna.
I
den
här tiden finns skateboard.
Det här var innan internet. Det fanns ju ingenting att få tag i. Det gick inte att få tag i de här grejerna. Och jag frågade honom nu i vuxen ålder, hur gick det? Han bara, jag hade någon släkting som skickade grejer så här, från USA. Han hade alltid så här nya U-wings och så här grejer som han aldrig fick tag i. Men sak samma. Det som hände var att jag fick en praktikplats hos en kille som heter Gordon Cyrus, som drev ett skivbolag som heter Breaking Bread. Yeah. Och där började det med att jag brukade göra kaffelattes åt Ayo. Det var liksom mitt jobb. Städa studion och göra kaffelatte åt Ayo. Det var typ det jag gjorde. Och han hade en hörna där. ADL och de hade precis flyttat ut. Så när jag började jobba med Ayo, eller liksom hänga med, det var ju en idol för mig. Det var ju liksom så här, wow, vilken mäktig snubbe på så många plan och sådär. Men vi gjorde några låtar tillsammans. Vi hade väl ingen grupp egentligen. Men vi var några stycken. Sen var det en kille som heter Rickard som var med också. Så att vi var liksom så här. Det var några stycken.
Fett.
Jag minns inte all den tiden. Men jag vet att jag har gamla demokassetter någonstans med gamla låtar som jag och Ayo har gjort. Som tyvärr aldrig har sett ljuset.
Okay. Men hur kom du, gick du över till svenska från, alltså, från den tiden? Alltså.
För att jag ville rappa på... Jag ville rappa, men jag tror att... Kruxet för mig var så här att... Jag älskade det jag hörde på svenska innan. Jag sökte med ljus och lykta. Jag lyssnade på KSMB. Jag lyssnade på så här svensk grejer som gjordes på svenska. Jag lyssnade på Latin Kings. Jag tänkte så här, okej, jag vill göra min egen grej. Det har alltid varit min grej. Så här, hitta min egen nisch här. Hur kan jag göra det? Jag kan inte gå ut och göra det som Salla och de gör. För de gör det som de gör. Och de gör det bra. Och jag, på något sätt så får jag fundera på det där mer och mer. Och vad lyssnar jag på själv? Vad diggar jag för någonting? Jo, men jag diggar Gangstar, Guru, Primo. Det var mina husgudar. Det var så här, Fat Joe, gammal så här, New York rap, Bronx, du vet, så. Tänk om jag skulle göra det fast på svenska med såna beats. Men framförallt kanske försöka få in det här som Guru hade i sitt språk. Han hade ganska utvecklat språk. Och ibland så tyckte man att han var lite mäktig för han hade lite så svåra ord och ingen förstod ungefär vad han sa, men det lät fett. Så jag började, när jag hamnade på Komvux för att läsa in svenskan, så började jag i litteraturhistoriaboken börja så här, wow, här finns det en massa coola rader och meningar. När man läser om böcker. Såhär, den unge Werthers lidande. Det säger inte nej så mycket. Det kanske inte säger någon här heller så mycket. Men jag tänkte så här: den unge Werthers lidande. Fan, det är en cool rad liksom. Och sen så bara tog jag in det i en rap. Och blev så här: och kärlek har lidit mer än den unge Werther. Det är mitt hjärta som verkar. Ventilera, trycker ut. Allt. Så smärtan tar slut. Så liksom stoppar jag in det i ett sammanhang. Mina polare bara... fötter där med Werther.
De fattar inte.
Men de bara, vem är det? Du vet, så det, men det lät bra, förstår jag menar. Så någonstans där så blir det som att säga, wow, okej, här finns det liksom en poäng att plocka in det här, sno liksom in grejer från litteraturen, plocka in det i texterna, utveckla ordförrådet. Jag kom precis från konsthistorien uppe i Uppsala, så du vet, jag började rappa om så här kolonner och fundament och du vet så här konstiga arkitekturtermer liksom. Och mina kompisar var så här, fan det låter skitfett det där, du vet, så här, för att det var annorlunda. Så att jag tror att där någonstans så bara väcktes den tanken. Men sen var jag liksom som rappare, har jag ser mig inte utvecklad som rappare förrän liksom kanske 2008-2009. Alltså för att det har varit en sån lång resa med att försöka utvecklas och liksom göra grejer och försöka bli bättre än vad man själv är. Jag jämför mig inte med någon annan, utan jag vill göra en bättre version av mig själv varje gång jag gör musik.
Och det tycker jag var väldigt tydligt om du jämför Sjätte sinnet med Bananrepubliken bara.
Vet du vad skillnaden var med de två skivorna? Bara så här, roliga grejen är det så här. För det första, det var ingen som ville ge mig beats på mitt Sjätte sinne. Mm. Och de beatsen som jag fick, de var jättegamla. Alltså det var så här, jag träffade Swingfly, du vet så här. Han bara, du vet, den där rappade jag in på för 3 år sedan. Du vet, någon gammal låt som, låt som jag och Ken gjorde. Och så... Och grejen var så här att när jag hade gjort den skivan så tyckte jag så här själv, det här var grymt, jag ville göra det här mörka, det skulle vara liksom grotta, det skulle vara hela den där grejen, allt det. Men sen så när jag kom ut och skulle börja spela de här låtarna live, då insåg jag så här, fan det här är som ett begravningståg, du vet. Det är inte speciellt party att gå ut och köra de här låtarna för publiken. Så att när jag skulle göra nästa skiva, då var jag så här, okej, jag vill göra någonting som är mer live anpassat och på något sätt så blev det svårt att vara personlig på den andra skivan. Mm. Den är väldigt opersonlig, den skivan. Mm. Den är däremot väldigt mycket dansgolv och väldigt mycket röj och fest. Mm. Och det är såklart och allt vad det nu är och hela den biten. Mm. Så att på något sätt så, de där två blev väldigt starka kontraster till varandra. Mycket på grund av att så fort jag kom ut på vägarna så insåg jag så här, okej, jag vill göra det här också. Men jag vill även göra det där. Så att jag hela tiden kunde blanda mellan de där två världarna.
Bananrepubliken, är det den mest sålda hiphop-skivan eller?
Det vet jag inte.
Men den sålde jävligt bra.
Kan vara, men behöver inte vara heller.
Men den sålde väl 100 000 plus där?
Sålde mycket mer tror jag. Men någonstans där och jag vet inte vad de här siffrorna...
Det var precis innan Napster och sånt också tror jag, va?
Ja.
Jag kom ju precis innan den här liksom nedladdningseran kom. Och sen så, jag tror liksom att den skivan vart ju... Jag tror att det blev nästan för mycket av allting också. Så här. Och det som var grejen med mitt Sjätte sinne var ju på något sätt att jag ville visa, framförallt för det, liksom musikvärlden, men också för den mediala världen, att så här, det finns jättemånga som håller på med hiphop och som är jätteduktiga. Jag kände inte alla som var med på skivan ens i början. Du vet, och vissa fick jag nästan övertala att rappa på svenska. Så att det var en speciell process när jag gjorde den första skivan. Men jag hade någon idé om att så här, jag vill att det här ska vara ett movement. Liksom. Att det är många som ska komma fram och som ska se och de ska upptäcka den här grejen. För att radio spelade inte svensk hiphop på den tiden. ZTV spelade Borta i tankar, Sönder och samman. Alltså den skivan. De spelade I skuggan av betongen. Det gjorde de. Just den singeln jättemycket. Så att på så sätt så var det ute där. Men, och sen fanns det med My Boys med Infinite Mass och sådär. Men man kände så här, fan vad det här skulle kunna liksom, komma in mycket mer.
Nej, men det känns som att du var en bra öppning för det också.
Ja, det var en tid, jag tror att det var tiden också. Men det var mycket som var, det var på gång, det bubblade i alla hörn och kanter.
Men var Ayo en av dem som du fick övertala och rappa på svenska eller?
Nej, han hade gjort en EP eller liksom en grej själv innan som var också
Carl Gustav någonting.
Ja, skitfett. Oh, man har ju släppt en, det finns en white label med honom med några låtar på svenska som är asgrymma. Mm. Fetaste texten till exempel. Vem lägger fetaste texten i stan? Det var refrängen. Det var ett klockrent.
Men på tal om att känna att glöden är liksom het hela tiden. När kände du att nu har jag det här? Nu det här är min.
Var det när du såg Vinden vänt på MTV eller?
Nej, men jag är så här, jag växte upp i en familj där man på något sätt du vet, så här, man målade, min pappa målade mycket, han var duktig på att måla och syrran var duktig på att måla och jag trodde någonstans att jag skulle gå i någon sorts så här illustratör tänk liksom, jag skulle bli någonting inom den kreativiteten.
Estetiken fanns.
Ja, den fanns där. Och när jag började skriva texter, då insåg jag så här, fan, det här är som att måla. Det är samma sak, det är samma känsla. Exakt. Och min mamma var ju bra, för min mamma, hon pratade alltid om saker med mig. Hon pratade alltid om känslor. Hon fick mig alltid att prata om känslor. Gjorde vi dumma grejer i skolan, vilket vi gjorde, så fick hon mig alltid att berätta det. Hon straffade mig aldrig, hon slog mig aldrig, men hon fick mig alltid att berätta det. Du vet när du har ett förtroende hos en vuxen, du kan komma hem och så kan du berätta det. Jag försöker göra det med mina barn själv. Du vet, så här, en av mina söner kastade en sten genom en bilruta för några år sedan. Och då är man liksom så här, varför kastade du den där stenen för? Du vet, så här, men man försöker kontrollera sig fast man kokar inombords. Men morsan, hon var alltid så här, hon var alltid snäll och berättade, vilket gjorde att jag öppnade upp mig. Så jag blev väldigt van att prata om känslor. Så när jag började rappa om känslor på mitt sjätte sinne, prata om krossad kärlek och du vet allt det där,
det var äkta.
Då var det på riktigt. Och det var någonting som jag kunde stå för. Och jag tyckte inte att det var konstigt att göra det alls överhuvudtaget. Och jag tror att den biten var också en ny grej där, att man pratade om känslor på det sättet. Nu tappar jag tråden helt.
Nej, vi är inne i bra flow. På tal om känslor, jag älskar känslor. Och så, jag pratar mycket om känslor. Men alltså, och hur i ditt skapande när du har skrivit och sådär, så då har det kommit naturligt till dig, det har kommit naturligt för dig att få ner saker. Har det kommit?
Ja, men det har kommit i, alltså jag är så här, jag skriver ju skivor eller skriver texter om saker som händer i mitt liv och saker. Och det har varit mycket relationer, det har varit mycket liksom de tankarna. Sen så går det igenom olika perioder. Om man lyssnar på min tredje skiva till exempel, som är en ganska ostabil skiva, Petter heter det. Så märker man att jag är utsatt för massa idioti där. Och det är massa skit och massa hot och grejer och bara idioter. Ja. Och det. Jag är jättebitter på den skivan. Ja. Jag är super, super lack liksom.
Bara bilden?
Ja, men allting. Jag mådde inget bra där. Och så det visar så här, vissa skivor har man ju såna perioder som man går igenom. Eller om man har haft en jobbig period hemma med sin familj eller vad det nu har varit någonting. Sen, jag har varit väldigt personlig. Ibland så tror jag till och med att min fru har varit så här. När jag gör vi är inne i en sån process nu. Jag håller på att göra en ny musik för det här året som är snart klart. Och då är hon bara så här, spela med låtarna. Få höra dem. Liksom. Är det några jobbiga grejer? Är det någonting jag behöver förbereda mig för? Du vet, någon gång när jag gjorde någon jobbig text var jag så feg. Så jag gav henne en skiva precis när jag skulle åka iväg någonstans. Jag bara lyssnade på den här så bara åkte jag. Jag mådde dåligt över det. Men det har varit för mig, det är terapi. Det är ett sätt att liksom så här, skriva av sig. Berätta om saker och ting. Rannsaka sig själv. Prata om det. Och jag tror att alla människor mår bra av att göra det. När jag skrev den här boken 16 rader efter att jag hade gjort det här socialpedagogiskt ungdomsarbete på Tollare folkhögskola, då gjorde jag det som ett slutarbete. Och då är ganska intressant om man pratar med en så här 16-årig kille som har flytt från ett annat land, har fuckade liksom traumatiska upplevelser bakom sig, sitter hos en socialtjänsteman, tiger som en mussla, vill inte säga någonting. Den här socialtjänstemannen försöker bara få honom att prata, men på kvällen då går han hem och så sätter han på Tupac och så skriver han 16 rader om hela sitt liv och alla sina känslor och allt han tycker och tänker. Det tycker jag är ganska fett.
Verkligen.
Att den kanalen finns. Och där tror jag hiphop har gjort underverk, alltså när det gäller att folk får skriva av sig och prata. Och sen kan folk bli så här, men ni glamoriserar eller vad det nu är för något. Men fast man berättar om sin verklighet eller vad det nu är för någonting. Och det behöver inte betyda att det är just det man själv gör hela tiden. Men det är kanske det man kommer ifrån eller går igenom. Och i mitt fall så har jag pratat om det som jag har gått igenom.
Liksom. För du är ju ändå någonstans, du är väldigt... Du är en känsloperson som du säger och du har lätt för att prata om känslor. Men du är också en offentlig person i din, eller du är väldigt offentlig med det du känner och går igenom. Jag tänker på förlusten av dina båda föräldrar här inom loppet av ett år.
Ja, jag pratar ju om, jag tror att det är bättre, för mig har det i alla fall varit lättare att snacka om det. Och jag har varit offentlig i 20 år, så du vet så här, i ärlighetens namn, det var så länge sedan jag liksom...
Inte var det,
förstår du vad jag menar? Men det är så här, går in på en restaurang eller någon så här, går man in och ska äta nattmat någon gång om man är ute någonstans, det vet ju själv, det är liksom, det är stökigt och det är klart man vet hur det är, och det är ingenting, jag är van vid det, det är lugnt, det är liksom...
Men missförstå mig rätt, när jag menar det jag menar är att du är ändå väldigt ja, men du är sårbar alltså, det är lite så jag vill komma fram till. Jag tänker på det här inlägget på Insta om din mamma och sen om din farsa och liksom så här, beklagar förresten. Men det var ju
absolut,
väldigt fin
tack.
Grej. Det var jättefint. Det var ju så...
Ja, men som sagt, jag tror att jag mår bra utav att skriva av mig. Och jag tror att det är det som är liksom... Det är bättre att vara öppen och blotta dig än att liksom stänga in dig och bli hård och kall, för du kommer någonstans när du blir äldre inse att det är dit du vill ändå, ja. För det handlar bara om någon sorts inre trygghet. Vem ska döma mig egentligen, förstår jag menar? Det är som, jag dömer mig själv i sådana fall, jag är nog bäst på att göra det, utan jag tänker inte så mycket på det. Jag tror att en egenskap som jag föraktar väldigt mycket hos människor, det är när man inte kan be om ursäkt, du vet, när man inte kan inse sina egna misstag. Jag gör ju fel hela tiden, alltså jätteofta, och jag ber om ursäkt jätteofta. Jag överreagerar ibland, jag har temperament, jag kan bli lack, och då går jag och ber om ursäkt, det var fel av mig, förstår du vad jag menar? Och jag tror att det är en jätteviktig egenskap att ha med sig, och det tror jag grundar sig till någon sorts trygghet. Att hela tiden hålla på gnälla allting på alla andra och säga att det är alla andras fel hela tiden, och det är därför jag inte är där jag ska vara. Det är därför det inte har gått för mig som det borde ha gjort, det är alla andras fel. Det kanske inte är hela sanningen. Nej. Det kanske finns lite andra saker. En låt som kom fram utav det tänket, det var en låt som jag gjorde som heter Logiskt. Där jag liksom egentligen pratar om alla dåliga sidor jag har. De har du. Alla vi har dem. Men jag komprimerar det på 3,5 minut. Då låter det som ett rikssvin såklart. Men du vet så här, alla grejer som man är fokuserad på i sitt liv. Man kanske dricker för mycket. Man kanske är för fokuserad på pengar eller karriär eller vad det nu är för någonting. Och någonstans vill jag bara så här... Nu tänker jag berätta om alla saker som jag gör som är dåliga. För allt jag hörde, det var rappare som klagade på alla andra. Förstår jag menar? Och jag bara blev less på det.
Men har du alltid varit sån, eller är det någonting som har kommit senare?
Jag tror att det har utvecklats såklart. Alltså textleder så har det nog utvecklats med tiden. Men sen så tror jag nu, alltså, du pratar till en gammal man. Alltså, jag är 44 år snart. Jag har levt länge. Liksom.
Nästan som Victor.
Ja, men jag börjar inse det själv. Att så här, fan, nu har man skaffat sig ganska mycket erfarenheter. Men man blir väl liksom tryggare i sig själv också på något vis. Hade du pratat med mig när jag var 20 år. Jag menar, kolla på intervjuer för 20 år sedan. Hur jag sitter och pratar. Alltså det när jag tittar på den grabben blir jag bara så här, herregud, den där är en osäker kille liksom, på många plan. Det var jag nog.
Men du firar 20 år nu den här
det här året.
Ja. Shit alltså. Det känns som det var då svensk hiphop blowade i alla fall. Alltså, det kanske var stort 94 med Rattin Kings och grejer, men vi kom
94,
inte också.
Det hände jättemycket
98.
Men det känns som 98, det var där det startade alltså, du vet så här.
Ändå, ja.
Du kom blues, Ken, Ayo.
Jag tror att det händer mycket grejer överlag. Alltså, bara sådär. Och du, glöm inte att året där de påsåg, du vet, hela Dre och Eminem och allt det här, det bara boomade. Jag tror att det var mycket som hände bara generellt. Men det är lång tid. Och jag känner sådär, du vet, när jag gjorde 3 skivor tänkte jag såhär, fan, tänk om jag skulle kunna hänga in i det här 3 skivor. Du vet, såhär, jag ska göra 3 skivor. Och sen så när jag hade gjort 10 år så var jag så här, fy fan, det här är stort. Tänk om jag kan göra några år till. Och sen så bara, nu börjar jag närma mig 20 år. Då tänkte jag så här, herregud, det är bara typ Thomas Ledin och Carola som firar 20 år. Det är liksom, fan, en rappare från Sverige firar fan inte 20 år. Ja, men nu gör vi det. Så. Å andra sidan, om man tittar, vad fan, Loop Troop har hållit på i 25 år och Latin Kings har väl hållit på i 40 år. Nej, men du vet, det är så här, alla har hållit på länge liksom. Det är så det är.
På tal om tid, vad tycker du om svensk musik idag då?
Pratar du om hiphop? Eller
jag pratar,
liksom?
Alltså jag pratar överlag.
Alltså jag säger bara en sak, jag säger Lamix.
Ja. Eller hur?
Lamix är någonting extraordinärt, tycker jag. Och det handlar inte bara om musiken och liksom hela grejen som Pat och de gör med honom, men det handlar också om hela hans, och JRL också, men du vet, hela den här vågen, approachen att vara positiva, vara glada, du vet, sprida ett grymt jävla budskap. Ja, fan, vi behöver sånt. Jag tror det. Jag tror världen och samhället mår bra utav Lamix och JRL. Ja. Om jag ska säga någonting om de nya grejerna nu.
Nemos.
Exakt. Om jag ska säga någonting om de nya grejerna nu. Och sen ska jag också vara helt ärlig och säga att jag är jättedålig, liksom, jag har svårt att hänga med allting. Jag älskar Moana, jag älskar allt det här nya som kommer, Param, allihopa, jag tycker de är grymma. Maddi skulle vi bara, alltså Maddi, wow. Också positiv, liksom, världens grej. Så att jag tror att det som händer i hiphop idag, om man tittar så här, eller musik, det är, alltså de nya unga som kommer är fantastiska. Och jag är ju den första att vara en person som är äldre och tycker att man ska använda liksom deras energi och jobba med dem precis som man ska jobba med äldre och deras erfarenhet. Så att det finns många fina broar att bygga där, tycker jag.
Du jobbade tidigt med Yasin Byn till exempel.
Ja, han var med på en låt som heter City Ljus.
Just det, det var fett.
Ja, den nya generationen av Rinkeby. Vilket också är mäktigt. Jag har uppträtt på Rinkebyfestivalen 2 gånger. Det var jävligt mäktigt.
Ja, jag tror jag har sett det.
Det var så länge sedan.
Ja, vi såg det. Fan vad fett.
Men en sak som jag tycker också, när man lyssnar på dina skivor, du har alltid med upcoming rappers.
Ja, det alltså, ofta har det varit så. Det har varit en grej att det har varit, jag tror väldigt mycket på så här, om du, och det är inte liksom i någon så här marketing scheme, utan det är så här, om du lyfter en person, den personen kommer lyfta dig, och det finns en.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Gemenskap, alltså, det är det som jag tycker är så jävla fint med hiphop och hela den grejen, att man kan jobba med varandra, man kan göra saker, man kan göra låtar ihop, man behöver inte hålla på. Förr i tiden var ju så här, du vet, skulle du ha gäster, folk var helt chockade över att du hade gästartister, du vet, så här, Ulf Lundell, tror han har någon jävla gästartist? Nej, det är klart han inte har, men du vet, det är så här. Och jag brukar säga så här, jag kan laga mat till er allihopa och fylla era magar så ni blir mätta och för funktionens skull, men om jag kryddar upp den kommer det smaka mycket bättre. Förstår jag menar? Det är liksom tanken.
På tal om upcoming, det här är Arjan från Hässelby. Han var med på Kent sprängregeringen när han var 12.
Är det sant?
Jag trodde det. Är det du?
Herregud, ja, det var länge sedan.
Jag kommer ihåg, du hämtade ju upp en grabb också, Kendall,
och du var den andra grabben. Så
exakt.
Var
det, exakt. Det kommer till och med jag ihåg också det.
Just det, fan vad mäktigt.
Så det där var en fet grej. Jag satt också, vi spelade in den i
Kosmos. Det måste ha varit värsta grejen att rappa
ja,
där.
Ja, det var helt sjukt. Jag visste inte, jag hade ingen aning om att det skulle bli det där. Ken sa bara, kom hit, spela in en vers. Sen 2-3 månader senare, alla bara, ej, vad är det här för låt? Ja, ja.
Och då var det värsta
grejen. Var värsta kändisen alltså.
Wow. Det var sjukt, ja. Ja, vad roligt.
Ja, yes, yes, yes.
Tider.
Coolt.
Ja, det där. Det var exakt, det var samma, exakt den vevan, 98.
Ja. Mm. 99 vart ju turbulent år också, för då var det så mycket grejer som kom. Alla, du vet, det var ju helt galet efter kölvattnet 2000, 2001. Ja, det var stökigt i svensk hiphop på den tiden.
Väldigt stökigt.
Men, på tal om stök, du har ju levt relativt stökigt, inte allt för stökigt. Jag tycker det känns för mig
som... Världens bästa familj hemma, ja, alltså mamma och pappa gifta, du vet... Inget missbruk, inget liksom för mycket av någonting egentligen. Så. Jag hade det jävligt jobbigt i skolan däremot. Mm. Det tyckte jag. Men vad fan, det är vardag liksom, egentligen. Det är väl sorry för alla.
Ja. Och så tyvärr så, eller tyvärr, jag vet inte. Jag jobbar på ett behandlingshem och jag tycker att många av våra killar får diagnosen ADHD lite för lätt och sådär. Men därav också inte sagt att många av dem faktiskt bör ha den här diagnosen. Vart det någon förändring för dig personligt? Du förstår vart jag vill komma. Vart det någon förändring för dig personligen när du fick den här diagnosen 2011?
Nej, inte mer än att jag förstod varför jag var på ett visst sätt och varför jag gjorde vissa grejer och att jag hade ganska dåligt konsekvenstänk.
Mm.
Som till exempel att jag köpte ett hus på telefon utan att ha sett det. För att jag fick feeling. Det är en klassisk ADHD-grej. Nu blev det där en bra grej. Ja.
Wow.
Det var mer, för mig var det mera så här att jag fick svar på saker och ting. Men sen ska man veta, när det gäller just ADHD så tror jag att det finns väldigt många olika grader utav det. Liksom hur mycket det yttrar sig också.
Mm.
Vissa äter konserta för att det hjälper dem. Vissa gör det inte, jag gör det inte. Jag tror att jag, när det här kom till mig så var det så... Då var mitt mönster redan... Jag hade redan hittat mina verktyg och så. Hur jag skulle liksom navigera i mitt liv.
Leva i den liksom.
Absolut. Mm. Sen tror jag så här... Egentligen så handlar det bara om att man har hittat en benämning för någonting.
Mm.
Men alltså, det är inte som att man kom på det här för några år sedan. Utan folk har haft det här på medeltiden också. Förstår jag menar?
Så
det är bara ett sätt att vara på. Mm. Och att vi har insett att vissa... ungdomar kanske behöver lite mer hjälp, lite mer verktyg liksom, för att klara sig i livet. Det kan vara så.
Mm.
Har det en del att göra med dina... Jag läste någonstans att du har så här, dina dagliga rutiner.
Ja, absolut. Så här, grejer som jag tror att om jag ska säga att det här är ärftligt så tror jag att det kommer väldigt mycket från min mamma.
Okay.
Men just det här att jag var väldigt bra på att starta upp grejer som jag inte avslutade när jag var liten. Vilket jag gör nu. Och jag tror att jag gör så mycket saker som jag gör, det är väldigt mycket på grund av det. Alltså jag spinner igång på idéer och sådär. Men sen har jag också någon sorts tvångstanke att jag måste avsluta det jag påbörjar. Ja. Och när du avslutar saker som du påbörjar så blir det väldigt bra. Och det är därför musik passar mig så himla bra. För du gör en låt, du ser ett slut. Du gör en skiva, du ser ett slut. Du åker på turné, du ser ett slut.
Mm.
Det är liksom... Det mönstret funkar med mig. Men om du skulle stoppa in mig på en arbetsplats här, det skulle bli kaos efter 8 månader. Det skulle inte gå. Jag skulle göra revolt eller liksom stöla till scener bara för att någonting måste hända. Ja. Förstår du? Så att jag tror att det är den stora skillnaden för mig. Men sen har jag rutiner. Jag har lister. Jag lägger fram mina kläder kvällen innan. Jag förbereder. Det som har blivit värre för mig nu för tiden är att jag tar väldigt lång tid på mig att packa väskor. Alltså det är så här, det blir skitjobbigt för mig att tänka, du vet, så här, ska jag med mig det här, ska jag där, tänk om man ska göra det här eller man ska göra det där. Så ska
är du en sån som klär på dig och sen går ut och så bara shit, jag måste gå in och byta kläder igen?
Nej, det är inte. Utan då är liksom, det är därför jag förbereder mig innan. Då gör jag den här brandmannen.
Viktor är en sån.
Jag är en sån. Ja, är det sån? Och jag har gjort 3 ADHD-utredningar och det har failat varje gång.
Ja, men det kanske är något annat.
Nej, men jag tror att det är det.
Ja, det kanske är något annat också.
Men jag läste någonstans om att du börjar varje dag med att träna.
Mm. Alltså inte varje dag. Det där är uppdikterat. Alltså, okay. Jag hade kanske perioder när jag gjorde det. Men jag rör på mig väldigt mycket och jag tror på fysisk aktivitet. Jag tror att det är bra Det är därför jag tycker man ska ha mera gymnastik i skolan. För jag tror att det är bra för människor att liksom få ventilera. Samma sak som jag tror att man kanske ska ha lite mera bild och kreativa ämnen också. I någon snygg balans med allt det som man också måste läsa. Mm. Men sen när det gäller just fysisk aktivitet och sådär så... Jag mår bra utav det. Jag vet att när jag blir deppig och låg och sådär och då hamnar jag i ett sådär ondskefullt mönster för att jag vill inte träna, jag är inte sugen på att träna eller någonting. Och min fru kan säga till mig så här, men fan, nu går du ut och springer. Gör det. Så skickar hon ut mig och så springer jag en timme och så kommer jag tillbaka och bara, fan vad bra det där var. Nu känns det som det är bra. Och sen, så när man kommer tillbaka och kommer in i ett mönster där man faktiskt sköter de här rutinerna. Mycket i livet handlar om struktur. Mm. Och det tror jag gäller för många. Oavsett hur man har det. Och sådär. Man behöver den här strukturen. Behöver inte vara så här. Nu måste du sköta allting. Men det är bra om du har lite struktur i tillvaron. För det blir lättare i livet. Och du glömmer inte dina nycklar. Och du prisar din hyra när du ska. Och du gör de där sakerna. Du städar. Du sköter din hygien. Du borstar dina tänder. Och du vet allt det där. Mm.
Struktur och disciplin för att följa den strukturen också.
Ja, jag tror det. Och jag belönar mig själv i form att jag tycker att jag har varit duktig när jag har klarat av en dag där jag fyllt, liksom fixat alla mina listor och gjort allt det jag ska göra. Plus att jag vill vara driftig och jag kommer nog vara det tills jag liksom tills hjulen trillar av.
Nej men
det blir liksom så här, jag kan inte sitta i en lägenhet med neddragna gardiner och lira tv-spel liksom. Jag vill driva företag och visa att man kan göra mycket grejer och
det gör du.
Ta sig fram.
Ja. Det gör du. Vad är det? Vin, våffla.
Nej men jag håller på med vin och liksom alltid gillat det och gick in i det stenhårt och tänkte så här, men då jävlar, då ska jag liksom lära mig allt om det här. Då gick jag en sommelierutbildning och typ första gången gick riktigt bra för mig i skolan.
Och det var intresset.
Ja, det var intresset. Det är det jag säger. En text meningsfull, då fastnar den. Förstår vad jag menar? Det man pratar om Zlatan-boken. Det är så många som har läst Zlatan-boken. Visa mig en person som inte är intresserad av Zlatan. Alltså på riktigt. Alla läser boken och bara pang, så går den in, texten. För att den är meningsfull för en. Samma sak, jag gillar vin, jag läser det här, jag tycker det är intressant. Och sen tänker jag så här, okej, det här vill jag hålla på med. Jag vill bredda ut det ännu mer. Och så börjar jag göra mer och mer grejer. Så kommer jag in i restaurang. Och jag har alltid velat hålla på med restaurang. Jag har alltid tyckt det varit kul.
Nu har
så.
Du dina hamburgare på alla
Circle K
exakt.
I hela landet.
Tillsammans med Dimman och Oscar, mina polare.
Och namnet, vem kom på det?
Check. Det var dem.
Det här är en hamburgarexpert, jag måste bara säga. Kan vi prata om
Arias? Jag gillar hamburgare alltså. Jag
har käkat dem.
Ja, du säger, du tycker
men
inte
du. Men du har inte gett käk så hög betyg om jag ska vara...
Ja, men det var länge sedan. Det var jättelänge sedan jag käkade.
Det är inga problem. Hela grejen med den var att din man egentligen är yngre än mig, men lite barndomsvän sådär egentligen och kommer från samma skola som mig. Och område. Och... De drev en restaurang som heter Judith och Bertil nere i Hornstull.
Ja.
Och började göra liksom som en sån här pop-up på onsdagar. Mm. Och det här var nog innan liksom hela den här burgerboomen började. Flippin' Burgers fanns.
Ja.
Fantastiskt ställe. Och vad som hände var att de började göra det där. Och jag gick dit med mina barn och min familj. Och så började vi surra mer och mer om det. Jag kände någonstans att så här, jag vill ändå in i restaurang. Kanske inte just hamburgare bara. Men det var en del in i vägen liksom, och göra det där. Och sen så slog vi ihop våra påsar och så började vi hålla på med det. Och sen när vi hade öppnat upp i Hornstull så gick det jättebra. Och då fick vi hybris.
Och så tänkte
vi tänkte så här, fan det här kommer gå skitbra. Alla kommer komma till oss. Öppnar i Sundbyberg åt helvete. Och sen bara, okej, vi vill rekonstruera. Det är också bra, det är, man lär sig. Och så stänger vi ner det. För det passade inte oss, det kanske passade någon annan. Och sen så... Börjar man fundera så här, okej, hur kan vi göra det här större? Hur kan vi nå ut med någonting? Mm. Och där någonstans så väcktes den här idén av att okej, fan vi pratar med de här stationerna för att de... Jag har ändå varit ute och turnerat så mycket och det var ju någonting som både Dimman och Oskar hade noterat också. Att liksom, fan det är mycket mat på de här stationerna. De satt så mycket på det. Det är inte bränslet de tjänar pengar på längre.
Nej, utan
det, om 5 år så kommer det där vara stora food courts garanterat.
Yeah.
Varför inte gå in där och liksom göra hitta någon cool grej med dem? Så vi ringde, kontaktade och nu är vi här, vi har bara hållit på en vecka. Och det är en burgare du får på en mack liksom, men det är en sous vide lagad burgare. Och vi tänker så här, vi når ut med vårt varumärke, det är ett starkt samarbete och så här.
Smart grymt. Men du var ju bland, du sa ju Flippin öppnade, Flippin har funnits ett tag.
Ja.
När kom när började du med konceptet Shack? Det var 2013.
13 tror jag vi öppnade.
För sen efter det.
Det var mycket då. Ställen som kom, absolut. Men, men så, alltså hamburgare, det är inte raketforskning vi pratar om. Nej. Det är en köttsamla, liksom, förstår du vad jag menar? Och den, det, men det man däremot ska se, det är många som tänker så här, fan jag kan göra en sån jävla god hamburgare. Fan, min snubbe, han gör så jävla god hamburgare och alla grannar, de bara vill prova. Så här, han borde verkligen öppna en restaurang. Han skulle fan slå ut McDonalds. Mm. Nej, det skulle han inte. För det krävs jävligt mycket muskler och kunskap och erfarenhet för att kunna liksom bygga någonting som är stort. Mm. Där såg vi liksom en så här, okej, här har vi en partner och du kan göra en cool grej så. Så att, ja, nog om det. Men det var typ det som hände, kan man säga.
Och med vinet, jag är mer intresserad, vad händer med ditt vin? Hur,
alltså jag började ju lansera liksom det som vi kallar för kändisvin. Men jag ville inte göra kändisvin, utan jag ville göra någonting annat. Så jag tänkte så här, vad gör alla andra? Jo, men de stoppar sig själva på etiketten. Och så är det så här, en glad person som står där. Så här. Tänker jag så här, nej men då bygger vi ett varumärke som vi kallar för PLX. Som är en förkortning för mitt namn och sådär. Och sen så tar vi in någonting som någon annan inte har gjort tidigare. Och varför gör vi det här? Jo, för vi ska fira 15-årsjubileum för mitt sjätte sinne. Och att hänga kvar i svensk hiphop så länge, det tyckte jag var stort, 15 år. Och speciellt i svensk musik, för att på något vis så vi jobbar i en väldigt hård konkurrensutsatt bransch. För att i det här landet är vi duktiga på att göra musik. Mm. Vi firar. Vad kan vi fira med? Champagne? Nej, det är för dyrt. Vad är det som är coolt också? Ja, fan, jag älskar Italien, jag gillar Prosecco. Vi gör Prosecco, men vet du vad? Först av allt, vi gör någonting som ingen annan har gjort. Vi gör ett alkoholfritt alternativ. Exakt, för att det finns en jättestor bransch som, eller en jättestor skala människor som lyssnar på mig, som tittar på vad jag håller på med, som inte får dricka alkohol, som inte vill dricka alkohol, som är gravida, som håller på och tränar, eller de kan aldrig dricka alkohol, och så vidare. Alla ska vara inkluderade, det var som var tanken. Bygger upp det där. Och sen så börjar man sakta men säkert liksom expandera den här portföljen. Och i och med att jag går den här sommelierutbildningen så hittar jag ju såklart nya viner och nya intressen. Min smak utvecklas och så bygger jag vidare och vidare och vidare. Mm. Och sen så blev jag liksom inblandad i en import. Så jag började importera vin utöver de här vinerna som jag håller på med också. Så att jag gör en massa olika saker där.
Mm. Okej.
Okay. Allt hänger ihop.
Allt hänger ihop. It's all connected, som de säger. Och när det gäller musik så har du ju också varit väldigt variabel, om man får säga så. Barnvisor.
Alltså, ja, jag har gjort det mesta.
Jag halkade in på en härva här med min dotter och hennes kompis och bara lyssnade på någon barnvis. Så var det så här, Petter och Magnus Karlsson.
Magnus Karlsson, ja, exakt. Bara, tycker du om mig? Ja, exakt. Ja,
vi var, ska du komma hem till mig?
Ja, exakt. Det var ju, det är skitkul, för att det var när jag var i studion i Sundsvall med Colén och Webben vi höll på att spela in. Jag tror att det var min skiva som heter Räddare nöden 2009.
Exakt.
Så höll de på med, på undervåningen så höll de på att spela in såna här barnvisor. De behövde sångare liksom. De bara, kan inte ni vara med på någon låt? Jag bara, jag kan inte sjunga. Men vi kan försöka.
Men ni gjorde två?
Nej, vi gjorde nog bara den, tror jag.
Ja, okay.
Jag tror det. Eller kanske någon till.
Tror du det var en till alltså?
Ja, kanske jag gjorde. Jag kommer inte ihåg. Men, det var svinkul också. Men det är också en sån här grej. Många som tror att de kan göra en barnskiva bara för att där. Ja, jag har barn. Jag kan göra en barnskiva.
Man bara, nej.
Det är inte jätteenkelt att göra en barnskiva. Det krävs lite intelligens för att göra en barnskiva.
Verkligen.
Nej, men så, det är klart att jag provar nya grejer. Jag ser varje skiva som en bergsbestigning och... Min hårdaste kritiker är ju självklart jag själv. Men sen så har jag en person bredvid mig, och det är ju Patrik Sleepy som har varit med mig som dag ett. Och han är ju, jag älskar honom men jag hatar honom också, för att han är skitjobbig att göra med när det gäller just sådana saker.
Jag kommer ihåg när jag brukade se, jag är lika gammal som dig, men jag kommer ihåg när jag brukade se er på stan såhär, Sleepy sprang runt med sitt hår och sa att han såhär fett med LP-skivor och sådär.
Ja, när det var DJ Sleepy.
När han var DJ Sleepy och sa, tja bror, han var bror, jag har bråttom. Jätteödmjuk kille och så.
Ja.
Men det jag vill komma fram till, ni har alltid sett tillsammans, alltså det känns som ni är...
Ja, men vi connectade väldigt snabbt. Han var väl lite som Ayo, kanske också lite idol sådär. Jag kommer ihåg när jag... liksom lite rädd så där, gick in på Time Bomb butiken på Rörstrandsgatan, skulle köpa på skor, snubben pratade engelska med mig. Yeah, we wanna have liksom det så här, man bara
Time Bomb.
Ja, men det var alla snackade engelska liksom, det var
värsta grejen.
Nej, han hade ju hört torget.
Det var hört torget.
Ja, vi Groove Records eller den grejen, men det där var ju Time Bomb då, det var ju det som går om Cyrus alla där. Och även Sleepy då som var med i det här. Nej, men vi började jobba med varandra och inom musik då. Först var han ju liksom DJ bara, men sen så hoppade han väl in i rollen, kan man väl säga, som A&R 2006. Mm. Och liksom rent kreativt började väldigt mycket vara med och utveckla mig som artist. Mm. Och det jag gör idag. Och jag tror att liksom mycket av det som vi connectar ju på många plan rent musikaliskt, vi tycker ofta väldigt mycket om samma saker. Mm. Nu är han en A&R-kille på riktigt på skivbolag, ja. Liksom, ja, och tar ju hand om Lamix och alla möjliga, ja, olika artister. Och jag tror inte det här skivbolaget, eller jag tror att de fattar, men jag tror inte att de fattar ändå vilken liksom resurs, musikalisk då, resurs de har där. Och han, ibland så blir jag irriterad på honom själv för att han inte kanske säger det till dem. Men han är också, som du själv säger, extremt humble och ödmjuk, ja, och liksom sådär. Så att jag säger det varje, alla dagar i veckan, han är ett musikaliskt liksom kunskapsgeni, du vet. Mm. Så, och är jävligt duktig. Många av de grejerna vi gör i min musik, som så här, saker som händer i textmässigt, eller vänd på den där grejen, säg inte så, du har sagt det där ordet 1000 gånger, ta bort det, jag har hört dig rappa om de där grejerna, det där är tråkigt liksom, ta bort det, gör om, tänk om, gör nytt, det här kan bli en kul kombo, hon sjunger bra, vi tar in henne, bla bla. Så att det är så här, det är inte, jag sitter inte själv och kommer på allting, hur min musik ser ut. Självklart så har jag en jättestark vision och bild hur det ska låta, allt det där. Men jag har ju fantastisk människa bredvid mig som hjälper mig att göra en massa bra saker.
Det var så fint
saker sagt
när du sa det för typ 16 rader sedan nu, 16, att du har en människa bredvid dig. Det är mycket sagt av dig också.
Att ja, men det, jag tror att man måste tänka så i många plan. Jag har bra folk som hjälper mig med andra grejer också runt omkring mig. Och jag tror att allting hänger mycket på nätverka och att man hittar varandra i någon sorts vänskap eller vad det nu är för någonting, och börjar jobba och lita på varandra. Och jag tror att flera hjärnor kan göra en grej mycket bättre liksom.
Är du lätt att jobba med?
Ja, jag tror att jag är i musik är jag lätt att ha att göra med, för att jag är väldigt prestigelös. Mm. Jag är inte så här, du vet, vill in och sjunga på den här refrängen och jag måste skriva den. Nej, men gå in och gör det du vill göra, det du känner att du vill göra, så ser vi hur det landar. Och sen så kan jag pitcha in någonting och hjälpa till, så gör vi så, eller vad det nu är. Så jag, på så sätt så är jag prestigelös på många plan. Nu jobbar jag till exempel med Sleeper, men jag jobbar också med en annan kille som heter Sammy och som är för mig har utvecklat mig enormt de två senaste skivorna som jag har jobbat med honom. Så. Och han har varit liksom, spelat in mig, bästa vocal coachen, pitchar in ord när jag liksom behöver hjälp med saker och ting. Fantastisk person att jobba med också. Så att det handlar väldigt mycket om att ha bra team, människor som man diggar och hänga med.
Sammy från Medina.
Ja, Sammy från Medina också. Ja, jag vet inte. Det är som,
du är också ett geni,
som Fille brukar säga, han rappar arslet av alla. Och han är en bra person. Och jag tror också så här, man får inte glömma att vi är i samma fas i livet, många av oss. Så här, Patrik, han har massa barn. Sammy har massa barn, Colleen han har massa barn, jag har massa barn. Så det blir liksom, det är rätt lätt att ha så här seriösa arbetsförhållanden, arbetstider. Man sitter inte till 5 på morgonen i en studio, utan man går hellre in som Sammy. Ja, vi var ju i studion idag 9:00. Imorgon är vi i studion 9:00. Mm. Vi kör till 3:00, sen vet vi att då är hjärnan tom. Det är bara stäng ner fabriken, nu skiter vi där. Ja, men typ, gå och hämta barn. Vi börjar alltid efter att han har lämnat sina barn, du vet, så här.
Barn, ja. Vilken häftig grej. Jag märkte när vi kom här precis, vi började prata om våra
can't
barn.
Live with them, can't live without them.
och sådär, tack för att du upplyser mig om det fantastiska med barnen. Verkligen, det är en fin sak. Dina barn, 5 stycken. Rutinerad av rang, måste jag säga.
Det är lätt att göra barn, men det är svårare att ta hand om dem. Och det är det första tipset till alla som funderar på att göra barn. Att det är det lättaste att göra barnet. Det jobbar ju allt det andra, att ta hand om och raisa och liksom få dem att... jag vet inte om man tycker att man själv har någon sorts moralisk kompass eller vad det nu är för någonting, men jag tycker att det finns svåra faser med småbarn. Oh, man är i småbarnsåren, det är så jobbigt, de sover aldrig, de bara bajsar och spyr överallt och liksom hela den grejen. Och sen så när de blir så 13-14, då är det helt plötsligt liksom jidder och knas och du ska få testo saker.
Testot börjar komma i kroppen.
Ja, men då blir det en annan grej. Då är det liksom, det är så, man, som förälder så utsätts man ju för prövningar hela tiden.
Och sen blir de vuxna, då är de fortfarande dina barn.
Ja, och tiden går jättefort och den springer iväg. Och som förälder lever man ju alltid med det här dåliga samvetet av att man inte är där tillräckligt eller vad det nu är för någonting. Så här. Så att det, men jag hade tre syskon, eller två syskon, och växte upp i den här familjen. De var visserligen 6 och 7 år äldre än mig då, men och min pappa hade liksom, ja, de var 5 barn i hans familj. Alltså stor familj för mig var ett någon...
Du har en bra ryggsäck med andra ord.
Jag gillar det. Jag tycker det är härligt med min stor familj. Jag vet inte varför. Jag
bara... Dina barns namn, jag... Vita, Lexus, vad heter hon? Ronin. Alltså vilka namn?
Ronin är ju från
samurai.
Ronin var, det bara blev så, jag vet inte varför. Men det är väl någon så här, det var, jag har döpt en skiva till det.
Pojke eller flicka? Som,
det är en pojke.
Ja. Skulle kunna ha varit en flicka också?
Ja, namnet ja, det tror jag. Ja, det är många som tror att han är en flicka också, för att han ser ut på ett visst sätt. Men han har väldigt så här, stort, yvigt hår. Liksom. Men, nej, men namnen, de har bara kommit till sådär. Det finns ingen speciell plan för det. Det var ju någon på Aftonbladet som beskyllde mig för att ha en deal med Lexus när jag döpte min son till Lexus. Men det, så var det inte. Det stämmer inte.
Nej, det var ju långsiktigt för sig.
Ja, men så är det ibland. Det när man är artist och gör det jag gör, så blir det väldigt, det kan ibland bli väldigt provocerande när man är så entreprenörig som jag är och mångsysslare. Men jag tycker tvärtom, fan, det betyder inte att jag skriver mindre äkta texter eller förmedlar mindre riktiga känslor för att jag håller på med det här eller gör det där eller vad det nu är för någonting. Så jag vill bara visa att man kan göra allting.
Bara driftig. Finns det mycket hatare där ute? Har du fått känna det genom
året? Nej, inte längre. Det var värre förr. Alltså, det var ju riktigt jobbigt runt 2000 där. Runt 2001 liksom. Men du vet, då var ju också artister större på ett annat sätt. Det var ju så här, släppte man en skiva, gjorde en intervju i Aftonbladet, då visste alla i hela jävla Sverige att man hade släppt en skiva. Idag släpper folk skivor, de bara, fan, när ska du släppa ny musik då? Fan, kolla på Spotify, fan topp 5. Oh shit, och du släppte en låt. Så, här. Så det är en annan sak idag. Och vilket gör också att det är svårare för yngre människor att slå igenom idag än vad det kanske var för oss på våran tid. Det är väl motsatsen.
Det är lätt att komma ut med musiken, fast det är
exakt,
svårt att
det var svårare att göra musik på våran tid. För att, vet, komma in i en studio var världens jävla hassel. Och du hade typ 12 timmar på dig att göra grejen liksom. Men jag tror att... hatar det, nej, inte längre. Jag tror att folk har hatat klart på mig nu liksom. Det är så här, jag är vad jag är liksom.
Och det är 20 år typ i gamen, man bara, det räcker.
Men du är i processen nu, håller på med en skiva nu.
Ja, mycket musik jag är. Inte bara skiva, jag är nog mer, men mycket.
När tror du ish att den kommer släppas?
April? Maj, där.
Så det är snart.
Det
är runt hörnet.
Ja, nu har vi släppt en singel här precis på ny, här liksom starten av det här året. Och sen så dundrar det på liksom. Och börjar någon sorts turné på Gröna Lund 3 maj. Sen är det, kör vi.
Kan du avslöja någon gäst eller någonting som du kommer ha med? Ge oss någonting litet sådär.
I give you my life.
Ja, men vet du vad, jag kan säga så här. Det som är mäktigt det här året, det kommer mycket musik. Och det är liksom, det som är ute nu, det är toppen av ett berg med Maddy Banja. Och som jag blev jättenöjd över. Och Maddy är fantastisk. Men jag kommer ta det tillbaka det här året. Vi ska ta det tillbaka.
Det gillar jag.
Remix 3 eller?
Ja, men vi ska göra det.
Nice, men alltså nice. Så här, på tal om... folk du har jobbat med, vilka känner du? Alltså det kanske är en svår och dum fråga, men
frågan är vilka jag inte har jobbat med. Det är det som är grejen. Jag jobbar med så jävla mycket med människor, men jag tycker att det är kul, och jag tror att alla de jag jobbar med är på något sätt idoler till, liksom, för mig, som jag ser upp till. Alltså jag gillar dem, jag gillar deras sound och bara så här, fan vad jag gillar Carl, jag skulle vilja göra en grej med honom, han sjunger så bra, det är så här. Eller vem det nu kan vara. Det finns alltid en sån idé bakom det. Sen när jag jobbar med sångare till exempel, så behöver inte vara just att det kanske är ett känt namn. Det handlar mer om att jag gillar rösten. Jag går alltid på vad jag vill ha för röst eller vad det är för någonting jag är ute efter. Eller fan, den här rappan skulle kunna låta jävligt cool här liksom. Och så. Så det, och i det här nya liksom, gardet av artister finns ju hur mycket massa coola som helst. Och glöm inte för den saken, jag sa Lamix, Ossi.
Ossi, Malmö New Wave.
Ossi.
Nimos.
Ja. Fy fan.
Ja, det är fett.
Fett.
Grymt.
Golet gillar jag som fan också.
Ja, ja, också. Absolut. Nej, men verkligen. Och utvecklar saker och ting. Du vet, det händer någonting.
Verkligen. Det finns en stor scen utanför Stockholm liksom.
Verkligen.
Jag fortfarande pumpar Vapormax som fan. Fet. Den är riksfet, den här låten.
Det är cool, alla har den. Har ni hört den där grejen?
Ja. Du tror att det är den därifrån, va?
Det är därifrån, jag har fått höra det.
Det där klippet du skickade.
Från Gatuslang. Ja,
ett av mina barn älskar ju också, bara för att prata utanför Stockholm, älskar ju liksom det här Random Bastards och liksom hela Umeå-vågen av det som händer där också. Och de fan ska man inte sova på, de är coola.
Nej, verkligen.
Nej. Vad säger vi, grabbar?
Det känns som
vi kan
snacka hål i huvudet på.
Nej.
Jag bara känner så här, finns det någonting mer, men alltså det mesta har du gjort, film?
Nej, eller ja, eller. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning, jag vet inte. Jag alltså jag tycker det är lite så här where the day takes you, och jag tror att det som är intressanta idag som jag känner, och mitt budskap till unga människor idag, det är så här: skaffa en utbildning, det är skitbra. Det ska man ha. Det är liksom bra för allmänbildningen och hela den grejen. Men sen är det så här, det finns fan inga stopp egentligen. Man kan göra precis vad man vill. Och är man driftig och tror på någonting så ska man verkligen förverkliga sina passioner och sina drömmar. Sen om film hade varit en sån sak, ja, då hade jag säkert varit i det. Men det är inte som att jag har gått och knackat på några sådana dörrar, utan däremot, jag är väldigt inne på väg in i mat och liksom den världen, mycket, mycket
du
mer.
Du är bra på att laga mat?
Nej, jag är inte bra på det alls, men jag vill bli. men jag ger mig fan på grejer också, det är det som är saken. Så jag har ju någon sorts långsiktig skruv på det där, att jag vill lära mig det mer, jag vill utveckla det mer. Och några av de roligaste grejerna jag vet idag, det är att jobba som servitör, alltså servera på restaurang. Det är det bästa jag vet, att hoppa in och köra.
Vad är det med det?
Nej, men jag kör. Du vet, jag bokade upp mig själv på Griffin Steakhouse här i Stockholm. Körde, bara gick in och du vet, serverade och säljer vin. Jag säljer vin som fan också, du vet, till gästerna. Du vet, det är skitkul. Och samma sak i Åre med det här hotellet som jag håller på med, som heter Granen. Jag håller på där och liksom, då går jag in och kör service. Och jag tycker det är så jävla kul. Det är roligt möte, prata med folk, vad de gillar. Vad tycker du om? Nej, gillar inte det där. Okej, gillar du det här? Det är så här, jag vet inte, jag tycker det är roligt.
Tillfredsställande med en sån nöjd gäst, eller hur?
Det är det bästa som eller finns. Ja. Det är ungefär som att ha någon som har hört en ny låt och tycker att den är jättebra, blir berörd av den eller vad det är för någonting. Just det där, folk som tycker att man gör en nice grej liksom. Super. Nej, men det är kul. Jag tycker om mötet med människor också. Det är därför jag gör alla de här föreläsningarna. Jag gör liksom saker som håller på med.
Hur är det värsta grejen i England här om veckan?
Värsta. Jag åkte till... Ja, man kände sig lite mäktig när man åkte till England och föreläste.
Men snackar du engelska då?
Nej, fan heller. Det ska aldrig gå. Nej, absolut.
But well, matter of fact.
Nej. Det var en stor så här rektorskonferens var det i England. Så jag var där och pratade om läs- och skrivsvårigheter. Typ text och sånt. Typ så.
Tungt. På tal om möten. Det här var ett jättefint möte. Det var ett perfekt avslut på min hektiska måndag.
Tack.
Med de här dysfunktionella grabbarna där borta. De är jättefina. Shoutout till er. Men tack för att du kom. Det kändes jättefint. Jag vet inte vad.
Nej, jag ville bara säga innan vi avslutar till alla som kollar på YouTube. Vi finns på Acast. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal YouTube och alla de här grejerna.
Biten.
Ni är med oss.
Petter, jag tänker så här, från höfte, om du fick välja någon som du skulle vilja komma till våran podd, vem skulle du säga då?
Shit, jag har för dålig koll på vilka ni har haft redan. Men jag tycker ju, eftersom jag har pratat så himla varmt om Sleepy, och han är ju ett stycke liksom svensk hiphop-historia av rang, och har funnits med så sjukt jävla länge. långt innan han liksom blev, var en person med mig, så tycker jag att ni borde faktiskt intervjua honom.
Bra, bra, Stevie, nu, på det. Nu när du vet det för tredje gången, för jag har sagt det han tre gånger, så är det bara komma. Ja, jag har Petter sagt det också, så nu kan du inte sticka huvudet i standen. Nej, det tror inte jag han gör. Det handlar väl om tid också.
Ja. Nej, slipper på. Jag pratar med honom.
Men då så.
Bra.
Yes, men, yes,
tack, tack för att jag fick komma hit. Var
tack,
jättestrevligt.
Tack, tack. Peter. Tack som fan. Ni är med oss. Ni är med oss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.